Du lyssnar på Bli säker-podden och den här veckan ska vi prata om hur vansinnigt det är att installera en AI-bot på din egna dator. Vilket är precis det du har gjort, Carl-Emil Nicke.
Ja, jag var ju tvungen att göra det för att undersöka om den här oerhört populära AI-agenten, OpenClaw, höll på att säga Claude-bot där, det är OpenClaw heter den nu, om den verkligen är så vansinnig ur ett IT-säkerhetsperspektiv som jag trodde, eller om den är ännu vansinnigare. Vilket visade sig vara fallet när jag testade den. Och ni kan vara lugna, jag testade den givetvis inte på min egen dator. Utan det var som vanligt mitt alter ego Alice som fick låna ut sin dator för att testa den här botten. Som har skapat mycket rubriker i tidningarna och som vi dedikerar veckans huvudämne till i Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems.
Inspelat den 12 februari och släpps den 13 februari. Däremellan så har vi kanske suttit och gjort lite karikatyrer på oss själva.
För det är karikatyrer?
Ja, svårt ord det där. För det är ju en trend som går nu på internet, va? Och jag måste ju säga att din karikatyr. Vad säger jag då? Karikatyr. Ja, nu har vi lärt oss det. Mm, den är oavsett uttal ganska imponerande.
Ja, först och främst bara för att förklara, det som vi har sett nu på sociala medier under den senaste veckan, det är en trend där olika användare har bett ChatGPT att generera en karikatyr av dem själva baserat på informationen som OpenAI har sparat om användarna. Och jag gjorde det också för att se vad anser ChatGPT att jag är för någon. Och då fick vi en ganska intressant bild. Vi lägger en länk till den såklart i show notes för er som vill titta på hur den ser ut. Men där ser vi att jag står i någon typ av Merlin-hatt med en mantel över axlarna. Och i bakgrunden så syns en Lightspeed-server som exploderar. Det är lite oklart ifall det är så att den exploderar och jag är där för att rädda den. Eller ifall jag går därifrån med en exploderande Lightspeed-server i bakgrunden.
Eller att du skyddar den mot yttre angrepp. Jag vet inte, jag är så imponerad av din bild så att den är värd att vara profilbild på det mesta, inklusive LinkedIn.
Mm. Och här ser vi att OpenAI har noterat att jag tycker om saker som har med krypto att göra. Laravels logga syns där, Gravity Forms finns på ett par papper som jag håller upp. En ganska bra bild får jag säga. Den är jag nöjd med.
Ja.
Mm. Du är inte lika nöjd med din bild, Peter.
Då går vi vidare och pratar om någonting annat. Nej, här är bara fel.
Ja, det är alltså Peter som står för det första med två stycken mikrofoner.
Ja.
Sen så står det press på den ena och så finns ditt Twitter-handle därintill.
Men nej, det gör det inte, utan det finns någon annans Twitter-handle eller YouTube eller vad det nu är som det ska föreställa, där den har saknat ett E, ja. Peter Esse.
Men vi ser ändå att det finns lite bilar i bakgrunden, ja. Två stycken Volvo-bilar som inte heter det som står på nummerplåtarna.
Nej, det gör de verkligen inte.
Och sen så är det lite solceller på taket. Men jag tycker ändå att det här har fångat vad du pysslar med. Du pysslar med rapportering om bilar, solceller. Och du är så pass aktiv att du inte bara håller i en mikrofon, du håller i två mikrofoner. Så både Bli säker-podden och bilrapportering.
Det jag tycker är intressant här är ju att det är inte så konstigt att det blir så här. Va? Och bilarna är ju elbilar. Volvos elbilar visas så som de faktiskt ser ut. Dock är det fel modellbeteckning på dem. Men det roliga är att det finns små liksom, jävlar. Diablo och något annat än från World of Warcraft tror jag. Längst till höger här för er som tittar på bild. Ni som lyssnar får helt enkelt ta mitt ord. Och det är ju intressant för jag har ju använt ChatGPT någon gång för att göra lite bakgrundsforskning, research kan man säga, just på de här spelen. Och det snappar han upp av allting som jag har gjort bakgrundsresearch på.
Mm. Och varför pratar vi om den här trenden i Bli säker-podden? Jo, för att jag tyckte att den här trenden, den var så bra för att den uppmärksammade hur mycket information som OpenAI har sparat om oss. Det här är ju sånt som OpenAI i framtiden skulle kunna använda för att bygga personprofiler om oss i annonseringssyfte. De ska ju börja med annonser av något slag. Och det är information som de kan lämna ut eller läcka. Och därför gillar jag att det nu finns liksom så tydliga exempel på att OpenAI, ja, det är en tjänsteleverantör som vet väldigt mycket om oss. Och den datan, som vi har varit inne på många gånger, den lagras inte totalsträckskrypterad. OpenAI har teknisk åtkomst till den. Det är inte som med till exempel Protons Lumo-tjänst där den lagras så att inte tjänsteleverantören har åtkomst till den, utan Proton har åtkomst till den. Och vi ska ha det i åtanke när vi väljer vilken information som vi anförtror till den här typen av chatbottar.
Vi går nu vidare och pratar om att Discord rullar ut global åldersverifiering, vilket inte är helt oproblematiskt.
Nej, Discord är ju ett populärt forum för att diskutera alla möjliga saker och vi...
Chatttjänst, röst, lite sånt.
Ja, gamers använder det.
Ja, sådana där, gamers. Ja. Boomer kommentar of the year.
Men... Jag använder Discord också, till exempel så följer jag Bunny CDNs kanal där för att diskutera saker som berör lastbalansering, webbapplikationsbrandväggar och mycket annat. Ja, tunga grejer. Ja.
Det är helt.
Men när det kommer till Discord, då pratade vi om dem i fjol för att de råkade ut för en dataläcka i september 2025, eller en av deras leverantörer råkade ut för en dataläcka, och det var ganska anmärkningsvärt för att konsekvenserna, de blev stora. Discord skrev så här i början av oktober i fjol.
Av de konton som påverkats globalt har vi identifierat cirka 70 000 användare som kan ha fått sina ID-foton exponerade, vilka vår leverantör använde för att granska åldersrelaterade överklaganden.
Mm. För i några länder hade Discord börjat med åldersverifiering trots att det fortfarande inte finns någon etablerad och säker metod för åldersverifiering. Och det fick då de här konsekvenserna att 70 000 användare råkade få sina ID-foton läckta. Men nu tar Discord nästa steg. Det som tidigare bara gällde i några länder ska nu börja gälla globalt. Det meddelade de i början av den här veckan i en artikel som vi har översatt en liten del av till svenska.
Som en del av denna uppdatering får alla nya och befintliga användare världen över en tonårsanpassad upplevelse som standard. Med uppdaterade kommunikationsinställningar, begränsad åtkomst till åldersbegränsade områden samt innehållsfiltrering som bevarar den integritet och de meningsfulla kontakter som definierar Discord.
Slut på citat där. Det är alltså Discord själva som säger att det är integritet och meningsfulla kontakter som definierar dem. Det här innebär lyckligtvis inte att alla kommer behöva ladda upp sina ID-handlingar för att kunna komma åt delar av Discord. För efter en ganska upprorisk stämning gick Discord ut med en kompletterande artikel under dagen därpå. Då skrev de så här, fritt översatt till svenska.
För majoriteten av vuxna användare kommer vi att kunna bekräfta din åldersgrupp med hjälp av den information vi redan har. Vi använder åldersförutsägelse för att med hög säkerhet avgöra när en användare är vuxen. Detta gör det möjligt för många vuxna att få tillgång till åldersanpassade funktioner utan att behöva genomgå en explicit ålderskontroll.
Men om den där automatiska lösningen inte funkar där de kollar på vad har du gjort på Discord. Jag kan ju tänka mig att just Bunny CDNs Discord-server är kanske inte den absolut hetaste bland de yngsta. Och om det inte lyckas, då kommer det finnas två lösningar. Antingen så får du verifiera dig med en videoselfie och det betonar dem att det är någonting som görs lokalt på enheten. Eller så kan du behöva ladda upp en identitetshandling och då skriver Discord så här.
Identitetshandlingar som skickas till våra leverantörspartners raderas snabbt, i de flesta fall omedelbart efter att åldern har bekräftats.
Mm. I de flesta fall omedelbart, ja, det känns ju lagom betryggande, framförallt efter att de påstod det förra gången också, men sen kunde det ändå på något vis läcka 70 000 ID-handlingar. Det här är Discord självfallet väl medvetna om och säger därför också så här, fritt översatt till svenska.
Vi samarbetar med dedikerade leverantörer av åldersverifiering som är specialiserade på att utföra dessa kontroller på ett integritetsvärnande sätt. Dessa leverantörer var inte inblandade i dataintrånget i september 2025 som drabbade vår kundtjänstagent.
Nej, vilken tur. Men vi ska komma ihåg att problemet kvarstår ändå, att data som samlas in är data som kan läcka. Och det här är någonting som vi troligtvis kommer behöva återkomma till i flera avsnitt framöver i takt med att den här åldersverifieringsmanin sprider sig över världen, trots att vi fortfarande står utan en global, standardiserad och säker metod för att åldersverifiera oss på nätet. Sen har vi en annan trend som jag irriterar mig något fruktansvärt mycket på.
Ja, det är, nu ska vi ha en sån här film och så är det någon hes röst på någon maffiaboss som säger betala eller ge oss din data.
Ja, för det är precis det som nu stundar. Jag fick ett mejl som jag reagerade kraftigt på, kan vi väl säga, nu i veckan från Svenska Dagbladet som meddelade att mina prenumerationsvillkor ändras från och med den 13 mars 2026. Och de skrev så här.
För att kunna använda SVDs tjänster via webbläsare behöver du antingen samtycka till vår behandling av dina personuppgifter för personalisering av annonser enligt personuppgiftspolicy eller abonnera på tjänsten Schibsted annonsval.
Det här innebär att de höjer priset på abonnemangen med 39 kronor i månaden för de som inte vill att deras aktivitet ska användas för att personanpassa annonserna som visas på Schibsteds plattformar, till exempel då Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Personer som inte är prenumeranter och inte vill att det ska serveras personanpassade annonser kommer behöva betala 49 kronor. Men det här är någonting som känns väldigt fel i min mage. Jag ska förklara varför, men innan vi gör det så kan vi ju lyssna själva på vad Schibsted säger om den här lösningen som de nu introducerar.
Schibsted annonsval är en lösning som ger användarna två alternativ för att få tillgång till journalistiken från våra medier. Antingen samtycka till insamling och användning av användardata för personaliserade annonser eller betala en mindre summa som alternativ. Det redaktionella innehållet är detsamma oavsett val. Bakgrunden är tvådelad. För det första tolkas kraven på samtycke allt striktare än tidigare. Och kraven på tydlighet och dokumentation är högre än förr. För det andra är annonsintäkter fortfarande en helt central del av finansieringen av journalistiken. Våra beräkningar visar att denna utveckling kommer att leda till att färre användare samtycker till insamling och användning av data för personaliserade annonser. Vilket kan innebära ett bortfall av annonsintäkter i storleksordningen 400-500 miljoner kronor per år i Norge och Sverige.
Ja, så de är oroliga för att det är färre som samtycker till insamling och användning av data för personaliserade annonser. Ja! Det är det som är hela poängen med GDPR, var inte att varenda webbplats ska fråga, godkänner du att vi spårar din aktivitet? Poängen var, ge blanka FN i att spåra oss och att samla in den här typen av information. Och om liksom de stora tidningarna samlar in den här typen av information om mig och läcker den i värsta fall, då läcker ju det också information om mina intressen och kanske mina politiska åsikter. Och sen kan jag inte låta bli att tänka att när det kommer till just tidningar, varför, och jag säger givetvis inte att jag har rätt i det här för de har garanterat räknat på det, men det känns genuint så att om jag är intresserad av en artikel, då borde det gå att visa annonser som är relevanta för den artikeln och därmed för mig, istället för annonser som bygger på att jag har spårats runt halva webben och det samlas in massa profiler om mig.
Undrar hur de gjorde när det var, eller är, i papperstidning?
Ja, men du vet, i papperstidningen, de trycker upp unika tidningar för varenda prenumerant. Aha, det gör de givetvis inte.
Det var tur att du förtydligade det. Ja. Ja, det är tokigt.
Ja, och ja, det ska bli väldigt intressant att se vad det här mynnar ut i. Det påminner ju lite om striden mellan EU-kommissionen och Meta, för att Meta införde ju motsvarande funktion att antingen så låter du oss spåra dig eller så betalar du en avgift för att ha en annonsfri upplevelse, vilket inte är fallet när det gäller Schibsted. Det visas fortfarande annonser även om man betalar, bara inte personanpassade annonser. Och det var ju inte någonting som EU-kommissionen i Metas fall ansåg att vara förenligt med Digital Markets Act. Men nu har faktiskt EU-kommissionen och Meta kommit överens om en mellanlösning. Så nu på Metas plattformar kan du sen bara förra månaden inte längre bara välja mellan att antingen låta Meta spåra dig eller att betala en avgift. Du kan också välja att få mindre anpassade annonser. Och det här började jag testa i veckan, för jag hade inte sett att det här hade dykt in förra veckan. Och det var ganska intressant faktiskt. För vet du hur Meta gör för att göra det alternativet mindre attraktivt för användare?
Ja, det står här framför mig.
Ja, okej. Okay. Det står, det kan förekomma reklampauser. Och jag hade ingen aning om vad i hela friden innebar det. Men när jag aktiverade det, då upptäckte jag att det gick inte längre att på mobilen scrolla hur mycket som helst. Utan när det efter ett tag kom en annons, då pausade Meta, Facebook möjligheten att scrolla vidare tills en timer hade tickat ner och jag hade tittat på annonsen tillräckligt länge.
Så fruktansvärt.
I och med att EU-kommissionen och Meta kom överens om en sån här mellanlösning där användare inte skulle tvingas betala, så ska det bli intressant att se vad det här mynnar ut i för Schibsteds del. Och på tal om annonser.
Ja, ja. Vad hittar du på i veckan?
Ja, det här blir en annons för den egna verksamheten igen. För att i tisdags då var jag i Linköping och pratade om hur små och medelstora företag som skalar upp kan komma igång med sitt cybersäkerhetsarbete. Tack så mycket till alla som kom dit. Hälften av er var säkert poddlyssnare. Och jag vill poängtera att nästa möjlighet att komma och lyssna på ett event med mig, det är redan den 19 februari, för att då gästar jag EasyIDs lunchevent på Clarion Hotel i Stockholm och kommer prata om lösenordsfri inloggning. Så ni som vill ha en grundlig genomgång av fördelarna med lösenordsfri inloggning, framförallt ur ett företagsperspektiv, och har vägarna förbi den 19 februari i Stockholm, passa på att titta in dit. Lite senare under månaden så kommer jag också att lägga upp föreläsningsbokningssidan igen, så att ni kan boka föreläsningar med mig om ni vill ha det. Men ni kan redan nu, ifall ni vill, höra av er via valfritt kontaktsätt i väntan på det. Men mer information om det kommer inom kort.
Det gör en open claw. Det där, jag ser framför mig att det är en liten dator och så är det så här en björn tass som liksom rivit sig igenom, sån riktig skräckfilmsgrej. Det är vad jag tänker när jag tänker på Open Claw. Och då är ju frågan, är det lite skräckfilm över hela att installera en vansinnig AI-agent på sin dator?
Ja, jag tycker att din liknelse med Björn Klon, den är riktigt bra. Det här är en AI-bot och en AI-agent som har uppmärksammats mycket i media, inte minst med anledning av att de här AI-agenterna som vi nu ska berätta mer om, de började kommunicera med varandra via en egen version av sociala mediet Reddit som hette Moltbook, där de här agenterna började prata med varandra och det skrevs inlägg om att till exempel en bot sa att deras människa spionerade på vad de gjorde. Det blev många häftiga rubriker i tidningarna. Sen visade det sig väldigt mycket av det som de här påstådda bottarna publicerade på det här sociala mediet, som bara var tänkt att vara för kommunikation mellan bottar. Det var i själva verket människor som låtsades vara bottar. Ja. För vi har ju... Det finns ett sätt att verifiera att en människa är en människa. Och det är ju de här captcha rutorna, klicka här för att bekräfta att du är en människa. Men vi har inget bra sätt att verifiera att någon inte är en människa. Så ja, det spreds väldigt mycket intressanta konspirationsteorier som påstods att vara skrivna av bottar och hur bottarna tänkte ta över mänskligheten. Men mycket av det var genererat av människor.
Ja, såklart, ja. Mm.
Men vi kan inte ta ifrån de här bottarna att de faktiskt är helt revolutionerande. Alltså det är en fantastisk uppfinning, verkligen. Och jag menar det genuint. Det är kanske inte så revolutionerande som ChatGPT var när det släpptes, men inte långt därifrån. OpenClaw är, bara först och främst så att vi har lagt in namnen rätt, det var den bot som ursprungligen hette ClawedBot, men av varumärkesskäl så fick den byta namn till MoltBot, och det var ju ett av de sämsta namn som någon någonsin hört, så de bytte namn till OpenClaw, men det är samma sak vi pratar om. Och det här, det är den bot som är så bra att jag skulle säga att det är botten som gör det Siri och Google Assistant vill göra. Det är det som har varit utlovat att Siri och Google Assistant ska kunna göra på sikt, men aldrig någonsin levererat. OpenClaw levererar det. OpenClaw på din dator kan göra nästintill allt. Och bara för att ta några exempel. Den kan anteckna saker åt dig. Den kan göra precis det som ChatGPT Atlas kan. Vi gjorde ett dedikerat avsnitt om ChatGPT Atlas, som är en AI-agent som lever i webbläsaren. OpenClaw kan göra allt det också. Till exempel hitta bästa pris, beställa produkter, boka saker. Allt det kan den göra, för den kan också styra webbläsaren. Det är bara en liten del av allt den kan göra. Den kan vibe-coda, alltså den kan programmera saker åt dig. Jag skrev till den, kan inte du göra en simpel webbapp som visar de 5 senaste avsnitten av Bli säker-podden, och så kan man kryssa i om man har lyssnat på avsnitten eller inte. Vips, efter 2-3 rättningar så hade den snickrat ihop det. Och det som jag framför allt ser framför mig att den ska kunna göra åt mig ifall jag hade använt den, det är repetitiva uppgifter. För det är så mycket som jag normalt sett behöver använda dedikerade verktyg till, men som jag skulle lika gärna kunna be en bot göra. Till exempel, kolla en gång i veckan om den här webbsidan har ändrats och skriv i så fall vilka ändringar som har införts. Den typen av automatiserade saker kan en bot göra åt mig, så att jag inte behöver använda dedikerade verktyg till det. Och att komma igång med den här botten, det är superenkelt. Du går bara till den officiella webbplatsen, kopierar ett kommando som ligger där och klistrar in den i terminalen på din Mac eller Windows-dator eller Linux-dator. Och sen ber den här installationsagenten dig att koppla ihop OpenClaw med 2 saker. Dels någon typ av AI-bot, någon AI-molntjänst, till exempel OpenAI's ChatGPT. Och dels någon chattlösning, till exempel Signal, iMessage, Telegram. Någonting som du kan använda för att chatta med botten som om den vore vilken annan användare som helst. Bara med den skillnaden att det är en bot som lever på din dator och gör det du vill att botten ska göra på din dator. Den kan komma åt de flesta appar som du har på datorn. Den kan komma åt anteckningsappen, påminnelseappen. Den kan till och med komma åt lösenordshanteraren. Och nu tror jag att ni börjar förstå vilka fruktansvärda konsekvenser det här kan få om den missbrukas eller utnyttjas. Men installationen är supersimpel och det låter dessutom ganska säkert när man kollar på marknadsföringen på webbplatsen. För då står det till exempel så här.
Körs på din maskin, Mac, Windows eller Linux, Anthropic, OpenAI eller lokala modeller. Privat som standard, din data förblir din.
Det där låter ju jättelovande, men så är inte fallet. Det här är jätteroligt att leka med. Men det är absolut inte någonting som får användas på riktigt. Och första saken, den berör just det som du läste, Peter, att det är någonting som körs på din maskin. För så är inte fallet. Det här är en AI-modell som körs, som kan göra saker på din maskin. Men den kommunicerar med en molnbaserad AI-lösning. Så informationen du vill att den ska göra någonting med, den skickas till en molntjänst och AI-modellen som körs där. Det, vän av ordning ska väl säga att det går att koppla ihop den här botten med en AI-modell som du kör lokalt på din dator som du har full kontroll över. Men för att läsa ur den egna dokumentationen så rekommenderas i så fall att man har en ganska kraftfull dator. De rekommenderar att man har åtminstone 2 fullutrustade Mac Studio-datorer eller en motsvarande GPU-rig till en kostnad av ungefär $30,000, alltså 300 000 svenska kronor. Det är inte någonting som man kör på sin egen laptop, utan det här är någonting som kräver en väldigt kraftfull dator eller en molntjänst. Och de poängterar faktiskt att det är bland annat av säkerhetsskäl, för att de små modellerna löper större risk att luras av promptinjektionsattacker. Och det är problem nummer 2. Promptinjektionsattacker. Vi pratade om det i avsnitt 323 när vi gick igenom problemet med den här AI-agenten i ChatGPTs webbläsare. Att vi kan ge den en uppmaning, men sen kan innehållet på webbsidan lura den där AI-agenten att göra någonting helt annat. Det problemet har vi här också. Men värre, för att nu handlar det inte om saker som är isolerat i webbläsaren, utan på hela datorn. Lyckligtvis varnar de som har utvecklat OpenClaw för det här när man installerar själva botten från första början. Då skriver de så här, fritt översatt till svenska.
OpenClaw är ett hobbyprojekt och är fortfarande i beta.
Jag vill bara pausa här. Kom ihåg. Hobbyprojekt, beta.
Ja. Förvänta dig skarpa kanter. Den här botten kan läsa filer och utföra åtgärder om verktyg är aktiverade. En dålig prompt kan lura den att göra osäkra saker. Om du inte känner dig bekväm med grundläggande säkerhet och åtkomstkontroll ska du inte köra OpenClaw. Be någon med erfarenhet om hjälp innan du aktiverar verktyg eller exponerar den mot internet.
Och sen kommer en fråga som lyder i stil med: jag förstår att detta är kraftfullt och medför risker, men jag vill fortsätta ändå. Och så kryssar man i det. Det här är problematiskt i och med att den här botten har åtkomst till så mycket känslig information. Och det är inte konstigt, för att om den ska kunna göra samma saker som jag kan göra själv, då måste den ju komma åt samma saker som jag kan göra själv. Den måste komma åt min kalender, mina påminnelser, min lösenordshanterare. Annars kan den inte göra det som jag kan. Och det här är, alltså, vi har genom åren pratat om vikten av att skydda information på bästa möjliga sätt. Och nu öppnar vi bara dörrarna på vid gavel. Det är ett sådant otroligt steg tillbaka när det gäller informationssäkerheten att jag blir mörkrädd. Och det finns en specifik sak som jag dessutom oroar mig extra mycket för i det här sammanhanget. Och det är när det gäller mail och chattmeddelanden. För om jag kommunicerar med dig, Peter, via Signal, då förväntar jag mig att vår kommunikation skyddas på samma sätt som Signal är tänkt. Men om du kör en bot på din dator som skickar meddelandena till ChatGPT, då läcker ju informationen på ett sätt som jag inte har kännedom om att faktiskt sker. Eller möjlighet att förhindra. Så all sån här information som botten får tillgång till, som är någon annans information också, är extra problematiskt. För att det bryter mot förväntningen när det kommer till vilken konfidentialitet den du kommunicerar med har. Jag skriver vissa saker via mail, jag skriver vissa saker via Signal, och det är för att jag har förväntningar när det kommer till hur den informationen skyddas. Om den jag pratar med sen skickar allting upp i OpenAI:s moln, ja, då bryter det mot mina förväntningar utan att jag ens vet om det. Och det tar inte slut där.
Nej.
För sen har vi risken med sårbarheter också. Det finns en möjlighet att lägga till extra skills till den här botten så att den kan göra mer. Och communityn runt omkring den här botten utvecklar extra skills för att berika den funktionalitetsmässigt. Ge den extra förmågor. Det är det som egentligen har gjort den så populär. Och det finns därför ett stort arkiv med förmågor som går att installera. Men det är givetvis någonting som bedragare också drar nytta av och någonting som har uppmärksammats av VirusTotal. VirusTotal är en tjänst som vi har rekommenderat många gånger för den gör det möjligt att skanna saker som inte är konfidentiella med många olika antivirusmotorer samtidigt. Det är dessutom gratis. När det kommer till VirusTotal så får det inte användas för konfidentiell information för att den uppladdade datan den delas med säkerhetscommunityn. Men det är någonting som kan användas för att skanna appar man laddar ner från nätet till exempel. Och nu har VirusTotal byggt en integration för att kunna automatiskt skanna de skills, de här extra funktionerna som botten kan begåvas med. Någonting som visade sig vara väldigt välbehövligt enligt ett blogginlägg som VirusTotal publicerade i början av månaden, fritt översatt till svenska.
I skrivande stund har VirusTotal Code Insight redan analyserat mer än 3016 Open Claw Skills, paus där i citatet, alltså 3017 då?
Ja, eller 3018. Det är väldigt exakt. Men mer än 3016, det vet vi.
Vi fortsätter i citatet. Och hundratals av dem uppvisar skadliga egenskaper. Alla dessa fall är inte likadana. Å ena sidan ser vi många skills som flaggas som farliga eftersom det innehåller undermåliga säkerhetsrutiner eller rena sårbarheter. Osäker användning av API:er, osäker kommandokörning, hårdkodade hemligheter, överdrivna behörigheter eller slarvig hantering av användardata. Detta blir allt vanligare i vibe-coding-eran där kod genereras snabbt, ofta utan en riktig säkerhetsmodell och publiceras direkt i produktion. Men ännu mer oroande är den andra gruppen, skills som är tydligt och avsiktligt skadliga. Dessa presenteras som legitima verktyg, men deras verkliga syfte är att utföra handlingar såsom exfiltrering av känslig data, fjärrstyrning via bakdörrar eller direkt installation av skadeprogram på värdsystemet.
Användare luras alltså att berika sina OpenClaw-bottar med extra skills som i själva verket stjäl information. Och det tar inte slut där, för det fjärde problemet det är just det här med beta. Det här är ingenting som får användas i produktion. Det här är beta, det ska bara användas för att testa och förbättra eftersom det finns en stor risk för sårbarheter, vilket har upptäckts. Den allra värsta upptäcktes i slutet av, allra värsta hittills, upptäcktes i slutet av januari och gjorde att en angripare kunde få full kontroll över datorns OpenClaw-bot bara av att användaren klickade på en länk eller öppnade en webbsida. Och eftersom OpenClaw-botten kan göra i princip vad som helst på datorn kunde angriparna då också göra vad som helst på datorn. Ytterligare, eller ett väldigt tydligt exempel på varför inte betaprodukter ska användas i produktion. Google förstörde ju lite för världen när de kallade Gmail en beta i många, många år.
Mycket betor ja. som har varit i ständig beta.
Mm. Ja, men ytterligare ett skäl att inte använda betakod i produktion.
Problem nummer 5, det är ju till skillnad mot övriga problem vi har tagit upp som måste lösas, så är ju problem nummer 5 någonting som både är det största hotet men också den största möjligheten och någonting som vi måste lära oss leva med.
Mm. Och vad är det?
Att det känns som att det är en människa.
Ja. När jag chattade med min bot Bibi, då kändes det verkligen som att jag pratade med en människa, för att det var liksom i vanliga chattappar jag gjorde det via, du kan prata med den via Signal eller via iMessage, och det känns verkligen som att prata med en människa. Det kan verkligen vara förrädiskt, för att det här som många har pratat om genom åren, att ja, du får en virtuell assistent, det är mycket billigare att anställa en sådan än att anställa en människa. Risken för att folk börjar tänka på det sättet i större utsträckning känner jag att nu faktiskt är överhängande. För många kommer se de här fantastiska effektiviseringsfördelarna som OpenClaw ger. För det råder inga tvivel om att den är helt fantastisk. Men om man inte förstår riskerna som den är förenad med och varför det absolut inte går att använda i produktion idag, då är ju risken att folk bara stirrar sig blinda på wow, vad mycket pengar jag kan spara, eller wow, så mycket effektivare jag kan bli av att använda den här botten som känns som min mänskliga, personliga assistent. Det är någonting som jag är väldigt orolig för. Och jag skulle säga att av de här sakerna vi har gått igenom, då är det två saker som vi inte vet om kan åtgärdas. För det första, ingen vet ifall det går att åtgärda problemet för promptinjektioner. Det är fortfarande olöst. Och för det andra, hur ska vi få alla berörda användare att förstå riskerna? Det sistnämnda har jag i och för sig ett förslag på lösning på. Och det är att vi tvingar alla att helt enkelt lyssna på veckans avsnitt av Bli säker-podden. För att om de gör det, då har de i alla fall hört riskerna som är förenade med den här botten. Men det kommer ju komma liknande situationer i framtiden. Och det är i sig, det är ett gott skäl till att faktiskt också få folk att prenumerera på den här podden. För då får de varenda fredagsmorgon ett nytt avsnitt av podden som gör dem lite säkrare för varje vecka som går. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.